Då är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av Vikpodden av VLT. Jag sitter som så många gånger förr, jag vet inte ens vilken gång det är i ordningen, men skitsamma i det, jag sitter i alla fall med Mikael Norén och Oliver Åbonde som sitter här i badbyxor faktiskt och ska ut och bada här direkt efteråt. Så att nu är vi verkligen på upploppet, killar. Eller, Micke, vad säger du? Du ler stort när jag ser badbyxor.
Frågan är... Jag måste gömma mig i vassen, men Oliver kan ju hålla sig framme, så att, vi ska prata tyst om det där.
Ja, men det gillar att bada mycket. Apropå nu helt.
Man blir så blöt om fötterna, så det är svårt för det.
Ja, jag är en fruktansvärd badkruka. Alltså, så här, bara gillar inte vatten generellt.
Så att, alltså, av alla simkunniga i Sverige så är jag sämst på att simma.
Oj.
Jag har liksom absolut ingen flytkraft, så att bada är liksom, det är 70% kamp för livet för mig.
Ja, jag är ju verkligen ingen fisk i vattnet heller, så att Micke, du får ta den rollen, simexperten. Nej, i Vikpodden.
Jag blir varvad av de här tanterna på 88 år när jag också är i badhuset, så det är inte så kul.
Nej. Men, ni får inte ta semester än, utan vi ska ju... avrunda, eller vad säger man, inför sommaren eller avrunda våren med ett nytt avsnitt av Vikpodden. Det är ett matigt avsnitt. Vi ska gå igenom truppen som är i stort sett klart. Får vi se vad experterna säger om hur många till som ska in i den här truppen. Vi ska ju prata om de nyförvärven som har kommit efter senaste avsnittet. Det är ju några stycken. Och så tänkte vi också ge oss på att prata silly från de andra klubbarna i Hockeyallsvenskan, rivalklubbarna. Vilka har värvat bäst så här långt kommer ni få reda på efter viksegmentet. För vi börjar ju med nyförvärven. Vi pratade ju om Emil Krupic i förra podden, för då var han ju typ klar. Eller det ryktades som att han var klar. Vi antog att han skulle bli klar och då blev han ju också 27-åringen då från Växjö. Och jag tänkte att vi skulle diskutera de här nyförvärven som har kommit från i olika typer av kategorier, ska jag säga. Och det berömda ordet uppsida. Supportrarna är trötta på det här ordet uppsida. Men jag lånar det från, det är väl Patrik Zetterbergs favoritord. Micke nickar här. Vad finns det för uppsida på Emil Krupic?
Väldigt passningsskicklig. Det är väl det som står ut mest. Bra spelsinne. Helt enkelt.
Mm. Oliver?
Ja, men det är väl samma egentligen. Men vad man förstår också kanske att han har liksom förbättrat sitt defensiva spel en del. Så det kan nog vara en riktigt vass tvåvägsback.
Jag pratade med en lagledare i elitserien som trodde att han skulle vara en topp tvåback i Vik. Så att han gjorde inte alls bort sig i Växjö. Och han fick mycket istid bitvis. Så han fick ju ett nytt kontrakt i Växjö. Tycker jag säger väldigt mycket om hans kvalitet.
Mm. Frågetecken är nästa punkt.
Skridskoåkningen säger vissa att han inte är den snabbaste på rören, men jag pratar med folk i Södertälje, de la inte märke till det så. Så han har väl egentligen, precis som Oliver säger, fylla upp sin defensiv som var svagheten förut.
Mm. Alltså frågetecknet för mig på Krupic är väl att när jag tittar på den här backuppsättningen så måste han vara bäst. Och ska man vara bäst i ett topplag, då måste man vara en av seriens bästa backar. Och då är frågetecknet, har han den nivån i sig?
Mm, intressant. Vi kommer in på hela backsidan senare. Roll?
Ja, det är ju definitivt en topp 4-back, men kanske topp 2-back. Beroende lite på vad som händer här nu. Jag skulle ju tro att man kommer ta in... Ja, Oliver Boom är väl mer eller mindre klar, vad jag förstår. Och sen hoppas man nog få till någon riktig spetsback på slutet här.
Mm, jag tror det. Du sa du var inne på det.
Jag tror att han är etta på backsidan.
Mm, och kanske du låter tveksam till om han ska vara etta. I ett lag som siktar mot SHL?
Ja, på ett sätt. För att ska man vara ett lag som siktar mot SHL så måste man ju som sagt men kanske vara seriens bästa back eller en av seriens 3-4 bästa backar. Och jag tror har man honom som bara som tvåa i ett SHL-satsande lag är det kanon, men etta är kanske lite för brant.
Mm. Och sen sista kategorin här. Dyr eller billig? Det är ju en stor snackis på sociala medier här. Vad den här truppen, vilka som kostar i den här truppen? Anna jag, Krupic, är jag, de dyrare?
Jag tror han är ganska väldigt, nu är bra svenska här, prisvärd.
Ja,
jag höll på att spekulera där på min blogg vad folk kostar, men jag tror jag låg lite högt där. Så det tror jag är ytterligare en fördel med Krupic. Det är mycket hockeyspelare per krona. Mm.
Varför tror du inte att han är liksom...
Men han har ju harvat ganska länge i ettan och hockeyallsvenskan. Så jag tror hans löneutveckling kanske inte var den bästa. I och för sig var han i Växjö, men jag tror de här billigaste spelarna i SHL inte är så våldsamt dyra.
Så bara för att man har kommit från en SHL-klubb så behöver inte det per automatik betyda
att
man är...
Nej, det beror helt och hållet på vad du har för tidigare karriär.
Mm. Oliver, håller du med om? Jag tror att han är en svindyr i värvning.
Nej, inte svindyr, men kanske en av de två eller tre dyraste backarna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vi fortsätter. Kalle Lopponen, vi kör snabbt här. Det är mycket som ska in i det avsnittet. 22-åring från Koko. Jag gillar ju att säga Lopponen. Jag gillar ännu mer att säga Koko. Men du är från, med finsk på, bro, så du vet ju hur man ska uttala det här.
Nej, jag vet ingenting om finska, men okay. Jag antar att eftersom att det är två O så är väl mer Koko.
Koko,
kanske.
Okay.
Ja, men jag vet inte.
Det är roligt att säga Koko. Ja. 11 poäng på 36 matcher, så verkar ju inte vara en poängback, även om det är just det som offensiven som lyfts fram här när han värvades, draftad av Toronto. Lopponen, vad har vi för uppsida på honom, tror vi?
Poängen ser inte så bra ut spontant, men som jag satt och räknade på per enhet istid så var det bara en back i Koko. Som var bättre. Så att det visar någonting. Och där tror jag man får, eftersom han är ändå på en relativt hög nivå och är ung fortfarande, så tror jag att man betalar lite för den här potentialen att han slår igenom här ordentligt.
Mm. Har vi för uppsida, tror du? Det är svårt att veta.
Ja, jag har absolut ingen aning, tänkte jag säga. Nej, men det verkar vara en kille som de tror väldigt mycket på. Ja, men offensivt framförallt. En duktig passningsspelare, duktig skridskåkare. Och ska man lyssna på Niklas Johansson så kommer det bli supersuccé, men ja.
Vad kan vi jämföra med tidigare varit det? 22 år, 181 centimeter, offensiv liten back. Kan ni jämföra med någon annan back som har varit i Vik här nyligen eller som kanske är nu också? Eller vad?
Jimmy Jallonen, fast det är inte så kul. Nej, det lämnar vi. Men jag tror den här killen är ju väl scoutad och Toronto har ju draftat honom. Jag har läst lite från Toronto. Mm. Det de gillar också att tydligen ska han ha ett väldigt bra skott och han är högerfattad. Och det tror jag man måste ha en sån. Och det är liksom sealed the deal, så att säga. Att då tog man in honom.
Frågetecken då? Jag menar, han har ju spelat i finska ligan. Så mycket frågetecken kan väl inte finnas? Eller vad säger du, Oliver?
Ja, men alltså, om man är bra nog. Som sagt, siffrorna imponerar inte supermycket, tycker jag. Jag tittade också, jag jämförde honom när jag tittade på statistik med Veti Vainios sista 2 år i finska ligan. Och då var ju Vainio liksom bättre på allt, även liksom nedbrutet per 60 minuters istid. Om man jämförde Lopponens liksom sista 2 år i finska ligan, Vainios sista 2 år i finska ligan. Det man möjligtvis ska ha med sig i den jämförelsen är väl att Vainio var ju liksom 2 år äldre under motsvarande år. Så att när han så att säga, när han inledde de här sina sista 2 år i finska ligan så är han lika gammal som Lopponen är nu när han kommer till Vik. Så att, kanske lite längre bak i utvecklingen då, men jag tycker det känns som en jättechansning att plocka in en kille som inte har haft så mycket liksom istid på hög seniornivå och tänka att han ska vara en av de absoluta toppbackarna.
Mm, kommer till rollen sen, vad ser du mycket, vad har du för frågetecken?
Det är väl defensiven, jag hade ju kontakt med våra journalistkollegor, men du får kalla mig för journalist, nu kanske jag tänjer på sanningen här, men en av era kollegor i Finland som följer KK sa att han gjorde ju bra, han hade mycket skador och lite struligt sådär, men gjorde det bra när han var inne, alltså gjorde absolut inte bort sig i finska toppligan, men defensiven satt väl han lite frågetecken för, och storleken och sådär.
Får du fortsätta med rollen också?
Jag tror Vika är extremt höga för mig. Jag tror han ska liksom driva powerplay 1 som högerfattad back. Det var jag förstått mellan raderna vad jag tolkar saker. Så att, återigen är det så här att NJ visar att han är inte feg. Och att uppenbarligen har man scoutat honom extremt noga. Och lika säker på att han ska göra det bra.
Håller du med om att du tror att det blir en stor roll?
Ja, det går inte att tolka det de säger på något annat sätt överhuvudtaget. Han ska vara en av ledarna på backsidan.
Och det jag förstår, det är de som har haft sikte på honom länge. Så det är ingen så här hastvärvning i slutet nu att de tog. Så att det har jag förstått. Så att det är liksom välgrundat beslut, verkar det som.
Dyr eller billig?
Halvdyr sett till... För jag tror man får betala lite för att han är så pass ung. Och att från en relativt hög nivå att ta in en sån ung kille. Det tror jag, så man får nog kasta in lite kanske. Men absolut inte dyr heller.
Nej, beror på hur mycket vill han liksom, hur står sig hockeyallsvenskan om du spelar i den finska ligan?
Men kanske ja, det är klart, en större liksom, roll såklart. Hierarkiskt så är det steg ner, men rollmässigt så blir det steg upp. Jag gissar, för att om man ser liksom utifrån rollen de tänker honom, jag tror att han är förhållandevis billig. Sätter hela truppen någon slags medel kanske.
Exakt.
Mm. Nick Hutchinson, 28 år, center. Attica Comets, AHL. Det här är ju en kille som är både stor till växten men också har bra CV. Av de nordamerikaner som har kommit in, nu glömmer jag kanske någon här, så har väl han störst meriter?
Nej, det håller jag inte med om.
Vem är det? Skitsamma, vi pratar om...
Topping har ju lite bättre på
är
det snitt.
Ja, okay.
Topping har gjort det snäppet bättre i båda ligorna där borta.
Men har han lika mycket AHL-erfarenhet? Nu sitter vi och spekulerar någonting som ni där hemma kan direkt kolla på.
Exakt, hur många matcher kommer jag inte ihåg med att, vad heter det, Topping har 0,38 poäng i snitt i AHL. Hutchinson är 0,25. Och han är dessutom varit ner i East Coast och spelat lite ett sämre college-lag. Så Hutchinson är ju en late bloomer lite grann.
Okej, okay. Uppsida.
Jag kollar ju honom väldigt noga. Jag har faktiskt sett en 8 matcher, hela matcher med alla byten med honom. Så jag har ganska bra koll för att vara i juni månad. Det jag gillar mest när jag tittar på honom i AHL är att han har väldigt bra spelsinne. Han läser spelet, han ligger ofta före, både defensivt och offensivt. Plus att han har bra skicklighet, åkning och ganska komplett i övrigt. Men jag tror just att han har varit en late bloomer, så han liksom hamnar lite utanför radarn. Så det kan vara en jättefynd. Om han är lika bra i AHL som jag såg nu så kommer han bli väldigt bra. Törs jag lova.
Oliver? Du har inte kollat alla 8 matcher han har spelat?
Kanske. Nej, jag har inte kollat någon match. Det som jag har sett är något klipp som finns på honom däremot, där han i princip lobbar in ett skott. Liksom ställer en målvakt genom att skjuta löst.
Vad säger du?
Jag tyckte det var ett kreativt sätt att liksom göra mål på. Så det fastnade lite hos mig. Det kanske finns någon slags oväntad kreativitet där.
Ja. Men det du kan läsa det till då? Vad känner du liksom är fördelen med att ha honom i Vik? Eller vad är liksom hans uppsida?
Det verkar liksom vara en bra snubbe, lite av en ledare tycker jag man har kunnat läsa sig till och förstå, och också som Micke är inne på, att en smart spelare liksom. Mm.
Frågetecken, Micke, har du sett där?
Ja, det är helt upp och nedvänt, men jag kollade ut på några matcher i East Coast, den sämre ligan, och då vart han sämre också.
Jaha, okay.
Och jag vart alldeles, vad är det som hände? Men han måste ha varit skadad eller någonting, för då liksom gick han ner sig. Men ändå gjorde han 5 poäng på 3 matcher, liksom på en skridsko. Så han var väl lite blandad och kanske småskadad och besviken. Men annars ser jag inte någon så här jättestor, eftersom han såg så genuint bra ut i de AHL-matcherna.
Kanske vi kommer in på det med rollen då? Hur matchar, en frågetecken, men frågetecken kontra rollen då? Hur stor blir hans roll i Vik?
Jag tror han kommer börja som andre center, baserat på vad jag sett. Men väldigt tajt där med Topping, som hade lite sämre säsong i Schweiz. Så det är nog hugget som stuckit i och för sig.
Mm. Håller med, vad tror de också att han... Kommer han ha en tydlig andra roller?
Det är den känslan man får på något sätt. Men jag är ju lite inne på att det kanske är sådär. Men frågetecknet är väl lite att siffrorna i ligorna där borta imponerar kanske inte supermycket när man bara jämför med andra som har kommit hit. Sen finns det såklart mycket mer än bara siffror att titta på för de som kan det. Men... Ja, jag skulle tippa på att han är andra center, men tittar man på siffrorna man kan se så tycker jag att Topping känns kanske som en lite hetare spelare på ett sätt.
Mm. Intressant. Jag trodde ni skulle ha Hutchinson, liksom, att han var klart före Topping. Så får man lära sig saker av när man lyssnar på Vikpodden.
Ja, men det är intressant. De är lite olika. Bra. Topping är mer en playmaker-typ. Mm. Hutchinson spelar mer på fart och kraft, men även har skills som lite olika. Det är väldigt spännande att se hur du slår i verkligheten sen.
Mm. Men dyr, nej?
Jo, jag tror Hutchinson får nog betala lite för, ja, för att få liksom locka hit honom. Jag tror inte det var någon som låg uppdukad på något bord från agent.
Han är 28 år, AHL-erfarenhet. Han kommer inte komma för en sportstyr.
Nej, så jag tror han kostar nog kanske en 65-70 tusen euro netto. Så det blir typ 1,3 miljoner. Det är ju relativt mycket, men det är inte så supermycket heller.
Vad ligger han i, tror jag, att rangordningen är dyrast här? Om vi sa Komarek som ettan. Och
han ligger nog där topp 5 bland de dyraste, skulle jag tro. För att få loss en sån kille hit och verkligen få hit honom.
Mm. Håller du med?
Ja, det var exakt det jag tänkte när jag ställde frågan. Kan jag en av de 5 dyraste spelarna, gissningsvis.
Mm. Sen tänkte jag någon annan skulle få uttala nästa spelare och var han kommer ifrån. Men jag kan ta namnet då. Jared Dmitriev. Är det lite ryskt uttal på den? Nej, jag vet inte.
Det är oklart.
Konsonanterna och vokalerna sitter lite konstigt där. Jag tycker vi ska klaga på det.
Det är väl säkert, det är ju någon av de här bokstäverna som man inte ska uttala. Det kan vi väl konstatera. Men frågan är vilken då? Att det är någon man ska hoppa över. Men Dmitriev, jag kommer säga tills... Det kan ju vara helt ute och cyklar. Sen kan du uttala var han kommer ifrån. Var han är värvad från University of...
Saskatchewan, var det inte det? Det kommer jag inte ihåg.
Ja, ingen aning.
Visst var det Saskatchewan?
Ja, men det är hur det uttalas. Men du är inne på rätt, ja. Men om du uttalar så, det har jag ingen aning om. Jag ser bara ett gäng bokstäver som inte passar ihop.
Så att, var det så där också?
Så det var ännu mer knepigare. Han kom i alla fall från U Sports, alltså college-ligan. Vad var du sa, Micke? Bästa college-ligan i...
Kanada.
33 poäng på 28 matcher. Det här är ju en 25-årig forward som kan göra poäng, uppenbarligen. Har du sett några av dem?
Ja, det har sett bra ut. Men däremot är ju den ligan väldigt suspekt nivå. Och den är ju inte på samma nivå som de bästa college-ligan i USA. Så det här är ett litet lotteri när man ska liksom bedöma poäng just. Det finns ju vissa exempel på de här U-sports-killarna som Derek Ryan som gjorde 60 poäng i Örebro. Så det går ju superfyndar. Så det är inte frågan om det. Och det finns flera sådana exempel. Men återigen är en sån här, jag tror en extremt billig kille som Vika suttit och scoutat med Max Strömberg och Melin dygnet runt. Och typ, de säkert testar alla hans matcher. Men ska vara snabb och ganska liksom relativt komplett. De använder ju honom som center där. Jag hade ju kontakt med deras coach i University of Saskatchewan.
Mm. Nu fick du till uttalet. Nu lät det väldigt trovärdigt.
Ja, men vad bra. Ja. Hur saken du är nöjd, Peter?
Ja, du ska inte ta mig som någon slags måttstock. Är jag nöjd så betyder inte att det är rätt. Men det lät bra. Du var inne på att du kan fortsätta. För du var inne på att han var billig och uppsidorna. Rollen, sa du det? Vad har vi för roll på honom här nere?
Men jag hörde en NJ, han sa ju det. Han hostade väl till, men så sa han uppåt andra kedja eventuellt. Så jag tror, för han är högerskytt också. Man vill nog gärna ha lite högerskyttar högre upp. Det tror jag också gjorde att man tog in honom. Men jag tror han är väldigt användbar i andra roller också, jag förstår. Han var ju kapten i den här kanadensiska juniorligan VHL som är bra. De gick ju till final med honom som kapten. Och i det slutspelade han väldigt bra. Det var en sån kvalitetsstämpel.
Men frågetecken är ju ligan då helt enkelt, kan man säga.
Att komma på hur översätts det till allsvenskan som har hög nivå? Tror.
Har du något till för Oliver?
Nej, men alltså det jag tänker på, det är väl om man, när man pratar om de här, vad sa du, 33 poäng på 28 matcher.
Jajamän.
Det är väl att Micke Lågård som var i Modo nu förra säsongen var ju i den där ligan för ett par år som gjorde mycket, mycket mer poäng än så. Så att jag tror, som Micke säger, att den där nivån är nog lite tveksam. Så det här att göra en poäng per match i U-sports tror jag inte säger så där jättemycket. Jag skulle kanske gissa på att det här är en kille som kommer få börja gnugga i en fjärde kedja tills han har visat mer. Och det kanske han kommer göra, men jag tror att det är där det liksom kommer ta fart.
Ja, okay. Och en billig värvning ändå.
Jag tror att det är så billigt det kan bli när man hämtar från Nordamerika.
Okej.
Exakt. Ja.
Han vill bara visa upp sig helt enkelt på en annan miljö.
Ja.
Ja. Då är vi nere på ungdomarna. Hannes Hellberg börjar med. 18 år. Öst in poäng i 20. Lån från Leksand. Är en coming star. Vad har vi för uppsida på Hannes?
Storlek, styrka, skott, skridskoåkning. De här fysiska attributen vad jag hört är hans styrkor och var upp en SHL-match. Jag pratade med någon Leksands supporter och tydligen var väldigt bra i den matchen. Han fick 10 minuter mot Oskarshamn, sköt 3 skott på mål. Så han gjorde absolut inte bort sig på den nivån. Han har liksom fysiken för höga nivåer.
Mm. Har du sett något, Oliver?
Det verkar vara en ruggig målskytt. Mm. Det är väl mer än ett decennium sedan någon gjorde så mycket mål i J20 nationell. Sen försvinner väl ofta de absolut vassaste spelarna därifrån upp till seniorligan under säsongen. Så att det är ett lurigt rekord att ha på så sätt. Men det verkar vara en riktigt vass målskytt. Det är väl nummer ett.
Frågetecken. Är det klassiska med de unga spelarna att hur de går över till seniorhockeyn? Har inte spelat så mycket på... Eller finns det något annat frågetecken där?
Ja, men det är väl lite defensiv och just den här känslan. Jag pratade med en scout som sa just det här fysikskottet, det är inga problem, men just den här känslan för spelet, hur han ska placera sig på banan, det är väl liksom lite kvar att utveckla. Men han NHL-lagen, han kanske får gå nu, NHL-draften blir spännande. Det är väl ganska snart, får vi se.
Mm. Vad tänker du för frågetecken kring en sån här ung kille som kommer?
Ja, men framförallt just att han är ung, har gjort, ja, men han har väl gjort några hockeyettan-matcher med Bålänge kanske. Och NHL-match, så att det är väl framförallt det där att anpassa sig till att spela 50 omgångar med liksom max intensitet och fysik.
Mm. Ska vi skippa dyr eller billig? Eller vad gäller vi lån?
Det där tror jag är väldigt mycket förhandling. Dels hur mycket del av lönen som man betalar om man har rätt att kalla tillbaks. Men jag förstår att det är såklart tänkt som ett heltids, eller vad säger man, ett års lån så att säga. Men sen om Leksand liksom 14 skador så är det svårt att hålla emot.
Mm. Men roll då? Alltså jag tänker att det här är väl inte, vi pratar ju en målskytt, en ung förvisso, men en målskytt. Kan han få utlopp för det i en fjärde kedja?
Ja, men där har man ju öppet ut, som Oliver var inne på, Dimitri är ju inte någon som kan sitta och kräva topproll direkt. Och är Hellberg bättre än en sån som Dimitri eller någon av dem, eller Kempel, då kommer han få den rollen tror jag. Så där tror jag det är ganska häftigt bygge, om man nu får tänka positivt här, att på ytter, eller vad säger jag, på ytter och på vingarna så är det ju ganska ovisst. Så att det finns ju alla möjligheter för en sån kille att slå sig in i det här laget.
Mm. Jag ser, vad behöver man ge honom för roll? För
att... Ja, när jag satte upp laget här i förra veckan så satte jag honom i en tredje kedja. För jag har svårt att tänka mig att man liksom plockar in en kille som är, ja, men som är målskytt framför allt. Och på lån från ett SHL-lag och tänker sig att man ska spela honom som trettonde eller som liksom vänsterforward i en fjärde kedja som ska gnugga och lägga djupt. Jag har väldigt svårt att tro det, så jag tror att åtminstone en tredje kedja tänker man sig nog honom.
Ja, för man tänker också så här, hur mycket krav, eller vad man ska kalla det, eller hur mycket liksom den lånande klubben, som Leksand, en lånande klubben blir det inte, men den klubben som lånar ut, hur mycket krav ställer de på liksom, att säga, vad kommer, vilken roll kommer han få och liksom så, och hur mycket är det upp till, alltså de förstår att det är upp till vad han presterar såklart, var han hamnar någonstans. Hur mycket tror du mycket att Leksand har liksom här och liksom har sagt till dem, eller liksom,
det är klart det finns väl outtalat någonstans i botten där, att får han sitta på läktaren en månad i början, så tror jag då tar vi Leksand tillbaka honom och placerar om honom någon annanstans. Men
jag kan aldrig lova någonting såklart ändå.
Nej, jag tror det kommer bli öppet krig om platserna. Det tycker jag är lite roligt med den här setupen som sagt. Så att han spelar, han kommer förtjäna, tror jag.
Nu svarar du som en sportchef här, Micke.
Oh nej, nu börjar jag bli för tråkig. Nu får jag skärpa mig.
Spelar de förtjänar.
Ni får ta in en ny roligare bisittare.
Nej, jag vill att du ska säga. Han kommer inte få spela för han är ord. Eller tvärtom då, att han ska upp. Ja, nej då, jag skojar. Karl Andersson, 19 år. J20 i fjol, 39 pinnar på 54 matcher i Vik alltså. 7 HA-matcher. Hur mycket spelar han? Minns ni?
Inte så mycket, men däremot blev jag väldigt imponerad. En match i Almtuna i Gränbyhallen så satt jag väldigt nära i november eller december och sånt där. Och det var väldigt, då var han en av de bästa i Vik. Det sa inte så mycket, men han jobbar väldigt hårt och en smart spelare. Och jag vet att jag tror Almtuna också varit imponerad av honom. Så jag är inte förvånad om typ Almtuna ville värva honom. Så det var flera allsvenska lag som ville ha den killen, för det är en center som har det här hårda jobbet plus en del finesser som är spännande.
Mm, 19 år, kanske inte sa att han är forward. Vad säger du, Oliver? Fanns det andra J20-spelare som man skulle kunna plockat upp, eller var han liksom den starkast lysande stjärnan?
Jag misstänker att han var, eller starkast lysande stjärnan var han väl nog inte, men det är väl Kasper Nessén som jag tror... Kasper Nessén, ja. Mm. Just det, Linus är brorsan. Kasper Nessén, ja. Som väl deklarerade för ett college för någon vecka sedan bara, och jag tror ska spela i Frölundas J20 nästa säsong. Man får ju inte spela alltså professionell hockey om man ska spela college, så därför var väl aldrig han ett alternativ att plocka upp. Men bakom honom så misstänker jag att det var, eller så tror jag nog att det var Andersson som var liksom den som var hetast och vassast där förra året.
Mm. Vad har du sett hos honom?
Verkar vara en smart spelare, framförallt så att han är ganska anpassningsbar, går nog liksom och ja, nu finns det väl spelare man ska flytta upp i större roller före honom förstås, om det kommer skador och avstängningar och sådär. Men jag tror att man kan spela honom i ett antal olika roller utan att det liksom kommer gå till helvete för att man stoppar in honom.
Mm. Så rollen är helt enkelt från början att han är ganska, eller, men längst ner i hierarkin och får jobba sig därifrån.
Ja, sen kan man ju notera att både Andersson och Hellberg är ju ändå födda 04, så de har ju möjlighet att spela J20 utan problem. Om kanske tänker vi lite så att de får göra lite matcher där också.
Mm. Men svindyr såklart. Nej, jag skojar. Här har vi en kille som såklart tycker det är jäkligt kul att komma upp i A-laget. Ja, precis som du sa. Vad innebär det att han flyttas upp till A-laget men fortfarande kan spela i 20? Är det så stor skillnad mot förra året när han spelade i 20 på pappret men flyttas upp i HA? Vad blir liksom den stora skillnaden? Är det tränings... Vad man tränar helt enkelt? Så blir
det där är en väldigt bra fråga.
Alltså, det, ja, men det är väl han kommer, kommer träna dagligen med Vik. Han kommer få liksom, alltså med A-laget. Han kommer få tillskansa sig den fysträningen han kommer få. Liksom.
Just det. Så allting
ja, men leva professionellt. Jag tror att han har väl förmodligen då tagit studenten i år.
Just det.
Så sista året här. Få.
Leva professionellt låter fint. Det gör vi också. Vi lever professionellt på det här, Oliver. Det är inte lika glassigt, men vi lever. Ja. Vad sa jag där? Roll var väl också ganska dyr eller billig, och roll var väl kanske ganska överflödigt på Karl Andersson. Så vi går vidare. Till truppen, för den är ju väl, vi får väl se vad ni säger sen på varje lagdel om den, hur klar den här truppen är, men eftersom det är sista avsnittet innan lite sommaruppehåll här så får vi prata om truppen som i stort sett är klar ändå, och se vad det är för viklag vi har att se fram emot här till hösten. Vi börjar med målvaktssidan där vi har ju pratat om Hallonen kontra Blomqvist eftersom båda var klara när vi förra avsnittet. Så jag tänkte, hur ska vi diskutera det igen och inte upprepa oss när det gäller Hallonen Blomqvist? Men vi har ju fått in läsarfrågor. Lyssnarfrågor heter det väl, inte läsarfrågor som jag har skrivit här. En lyssnarfråga från Twitter som jag tänkte vi kan kasta in här, så kan vi utgå från den frågan när det gäller målvaktssidan. Så här då, Ian gjorde en... Nu bytte jag röst här helt plötsligt. Ian gjorde en kanonsäsong. Förra säsongen pratades om SHL i vintras. Bra räddningsprocent, även om han dippade lite efter JVM. Hur gick han från det till att vara så tydlig tvåa bakom en 85% i målvakt? De menar ju då Hallonen, att han har dålig räddningsprocent. Ja, är han tydlig tvåa? Och om ni upplever det som att han är tydlig tvåa, varför är han tydligt tvåa då? Med tanke på att han ändå gjorde det bra förra säsongen. Vad säger du, Micke? Är han för dig tydligt tvåa? Och är han för klubben tydligt tvåa? Det är två olika saker.
Jag tror han är nog tydligt tvåa. Både för mig och klubben. Men inte övertydlig.
Förstår du frågan? Man kan undra varför det är så tydligt att han ska vara tvåa för.
Ja, men han dippar ju som sagt lite ändå. Det kommer in lite skott där från kanterna som inte var så bra. Från att vara extremt bra på hösten i min värld. Men jag tror även där, jag tror det är, liksom, är han tillräckligt bra så kommer han ta spaden ungefär som Ersson gjorde. Så jag tror inte man ska grubbla ihjäl sig, utan jag tror det kommer vara helt upp till honom så att säga. Jag tror inte, han kommer få sina chanser, absolut.
Och det är ju skillnad också när det är Hallonen som står där jämfört med om man hade tagit in en dyr prestigevärvning, lik Jigi när han kom. Att det kanske är mer öppet än vad det hade varit annars. Hallonen kanske är mer lättpetad än vissa andra målvakter, eller?
Ja, det tror jag är en anledning till att man har valt det här spåret lite grann. Att liksom, att det ska finnas en tydlig dörr öppen för Blomqvist. För jag tror, som Micke säger också, att när man går in i säsongen så ser man nog Hallonen som etta, men det är inte så att det är en målvakt som är liksom svårpetad eller liksom omöjlig att ställa åt sidan, utan om Ian Blomqvist fortsätter ta liksom de kliven som han började på förra säsongen. Han hade ganska ordentligt tungt egentligen när han kom tillbaka från JVM. Det var, jag vet inte om man skulle säga att det bara var en liten dipp, utan statistiskt var ju liksom JG klart bättre efter nyår. Men kan han liksom fortsätta ta de kliven, ja, då tvivlar jag inte en sekund på att det kommer vara han som liksom är ettan i slutspelet det här.
Nej, för jag tycker Blomqvist, innan vi går vidare från målvaktssidan, hur stor talang är? Det är klart en svår och öppen fråga att svara på, men om vi pratar Ersson eller andra unga målvakter, Wallstedt och så vidare, vad ligger Blomqvist? Hur pass stor talang är han, om det går att svara på den okonkreta frågan?
Han var ju tredje målvakt i junior-VM. Mm. Det säger ju ganska mycket. Mm. Att där ändå visar att han är en av de bästa juniormålvakterna i hela riket. Det är ganska bra svar på frågan.
Så att han blir en stabil i alla fall HM-målvakt. Det ska till något mycket för att han inte ska hamna på den nivån så att säga, när han är
absolut,
klar.
Absolut, det tror jag. Mm.
Samtidigt så ska man väl komma ihåg att han inte blev NHL-draftad förra sommaren. Väl. För då tror jag att han var tillgänglig. Jo, men det måste han ha varit. Så att det är liksom inte så att NHL-klubbarna har sett skyhögt på honom så som man har gjort med men Ersson draftades väl inte tidigt, men förhållandevis tidigt, och Wallstedt ska vi liksom inte jämföra någon med. Det är ju den största målvaktstalangen som Sverige har fått fram. Liksom. Ja, det är väl alltså, ja, det är kanske mer är en Jesper Myrenberg-talang Jan Blomqvist.
Vi går över till backsidan, som vi pratar om målvaktssidan så mycket, som nu är en plats kvar, eller?
Oliver Bohm tar ju en defensiv plats där.
Det...
Men sen tror jag att man är nog kanske intresserad av att försöka frigöra en plats för att få in någon riktig spets.
Ja, för med Bohm är man ju 8 backar då, om det skulle bli han.
Ja, just det.
De har 8 backar. Så då lär det väl inte bli 9 backar om inte någon försvinner då.
Det får vi se lite grann, men jag tror det finns något visst utrymme att försöka spetsa på det där lite. Mm. Med någon allround som kanske är lite mer fokad på det defensiva.
Vad tror du, Oliver? Tror du att en eller två till på backsidan?
Jag tror att det blir en till. Jag tror att det blir Bohm och sen inget mer. För jag har svårt att se hur man ska kunna frigöra något. På det sättet. Jag tror inte att det finns någon som är riktigt villig att flytta på sig.
Nej, alltså många supportrar var ju besvikna över Lindelöfs säsong. Men har han inte försvunnit nu så har väl han inga planer på något annat.
Nej, å andra sidan så är det ju vadå en vecka sedan Anton Eriksson försvann, så att det är inte så att dörren är stängd i mitten av juni. Men jag tror att det kanske blir de 8 till att börja med.
Mm. Och då har vi då en backsida som består av Östman, Lindelöf, Jimmy Jansson, Flod, Krupic, Kalle Lopponen och sen sätter ni Hadobas. Och sen om det blir Bohm då, tror du också att det blir Bohm?
Ja, så verkar det.
Mm. Det är en, eller ja, jag ska fråga först, spontan bara, när ni synar, heter det, backsidan. Vad tänker du spontant?
Det är många som vill spela powerplay här. Du har ju Lopponen, Krupic, Flod, Jansson, Hadobas. Mm. Alla vill spela powerplay, så att där blir det ju väldigt konkurrens. Och det saknas liksom defensiva klockrena, förutom Bohm kanske. Östman har ju den rollen.
Mm. Det är mycket offensiva spelare här.
Ja, det är det.
Jag är inte jätteövertygad om den här backsidan. Eller? Jag är lite tveksam när jag tittar på den. Att de här som du sa, de här topp-topp-backarna i Hockeyallsvenskan.
Ja, jag saknar ett riktigt toppnamn. Mm. Alltså en sån spelare som verkligen aspirerar på att vara bäst i serien. Som kanske, jag vet inte, är det liksom Jerome Leduc som senast var den vikspelare som verkligen var på den riktiga nivån. Mm. Den typen av spelare. Av den typen av nivå på en spelare saknar jag.
För vilka har de i sig? Jag menar, Lopponen kan ju vara en kanonvärvning, såklart. Övriga känns som man vet vad man får ganska mycket. Krupic måste ju hålla en hög nivå. Det förväntar sig alla också. Hadobas, hur stort kliv kan han ta redan nästa säsong, Micke?
Jag gillar ju Hadobas, och ännu mer efter VM där han visar att han är totalt orädd och respekt. Han verkar ha rätt liksom, mentala inställning. Ta för sig.
Mm. Men vad betyder det i hockeyallsvensk?
Jag tror det betyder att han kommer vara en relativt gjuten topp 6-back i alla fall.
Mm. Vad säger du? Vad kan vi se för uppsida? Vi ska ha det ordet som en röd tråd på den här backsidan.
Ja, men det är alltså den som kanske, eftersom att det är ett oskrivet kort, så är det väl liksom Kalle Lopponen som man får sätta någon slags liksom, ja, men tanke att det skulle kunna vara han i så fall om någon. Mm. Jag vet inte, som sagt, Amil Krupic, jag tycker att det är en jättebra back. Mm. En jättebra värvning för Vik, men kanske inte riktigt hela vägen fram till att vara den där liksom absolut topp i serien. Men ja, sen vet man inte, ett år i Växjö och liksom den skolningen man har fått där, ja, kanske att det liksom finns kliv att ta där fortfarande.
Mycket känns det som att det hänger på. Om Lopponen stor floppar, då får man problem på vaccinan. Men om han gör succé så kan man ha stark. Eller håller du med? Lite.
Jo, men lite så är det ju. Såklart, men lite så är det ju. Mycket hänger på Lopponen så här.
Östman vet vi hur vi får. Lindelöf kan ju såklart göra en bättre säsong. Jansson vet vi hur vi får. Flod också väl. Han är väl 27-28 Flod, va? Så det blir ingen.
Ja, Flod, vid den åldern så är man ju nästan alltid det man är liksom. Det är klart att det går att ta kliv,
men jag ska säga, jag tror det är en ganska stor sannolikhet att typ i augusti så kommer det komma in någon sån här riktigt bra AHL-back eller någonting. Det skulle jag, jag tror nästan det är typ 75% chans för det.
Ja, du saknar ju, du tänkte jag inte ens på. Vi saknar ju helt transatlanter. Gillar han inte back transatlanter än här?
Jo, det gör han, så jag tror det kommer dyka upp någon.
Ja, okej. Okay. Är det en slump att transatlanterna värvats framåt och inte på backsidan?
Ja, gissningsvis så är det väl lite så här, att man har liksom verkligen, ja, vi pratade om det tidigare, att han har ju sökt liksom passningsorienterade backar och han har ju hittat sådana svenska backar. Just och då finns det väl ingen poäng i sig att ta in transatlanter bara för att.
Nej, styrkor och svagheter har vi sagt det på den här backsidan. Styrkorna är offensiven och frågetecknen defensiven.
Ja, det är väl en bra sammanfattning.
Ja, täcker Bom då den luckan?
Inte helt. Jag tror man skulle gärna vilja ha in någon till. Så här, precis som Oliver säger, någon riktigt, riktigt bra allroundback som kan liksom dominera i båda ändar av isen, tror jag skulle vara tryggt att ha.
Mm. Ja, Modo, hur många av deras backar var inte topp där i
ligan? Ja, men
ligan.
Exakt.
Det är där uppe man måste ligga kanske.
Precis.
Mm. Glömt något om backsidan. Nej. Skaka på huvudet här. Då går vi in på centerpositionen. Komarek, Hutchings, Topping, Skedung.
Inte Hutchings.
Nej.
Hutchison.
Vad skrev jag? Hutchings. Skrev jag fel namn?
Du sa Hutchings.
Ja, Hutchinson. Jag skrev fel här i mina papper. Bra att du är. Jag skulle testa bara. Så
däremot kallas han ju för Hutch.
Okay.
De har ju samma smeknamn. Ja. Jag tyckte du sa Hutch. Jag räddade dig, Peter. Du sa Hutch.
Hutch. Jag sa hans smeknamn. Ja. Nej då. Kommer det Hutchinson? Nu är det rätt, va?
Hutchison. Inget N.
Men gud. Topping, Skedung. Jag får hem och jobba på uttalarna här. Stark centersida däremot. Om jag är tveksam till backarna så är det på förhand känns det väl som en stabil. Är det bara för att man tidigare säsonger har varit tunna på centerpositionen eller är det att det är en bra lina? Att Skedung spelar fjärde center, inget ont om Skedung. Men det är väl mer en rätt position för honom i ett lag som siktar mot SHL.
Exakt så. Mm. Jag blev ännu mer övertygad. Så att både sett Topping och Hutchison som sagt i AHL så tror jag båda har potential att bli topp 2-centrar. Och plus Komarek. Så jag tycker centersidan just nu med det jag har i handen, det är lagens starkaste lagdel. Och det är en total tvärvändning mot Röas tidigare säsonger där man typ bara haft Frycklund för att leta och inte hitta en enda annan riktigt bra offensiv center.
Men jag och Oliver här, jag satt och skulle jämföra med förra årets centerposition. Jag fick fråga efter Frycklund. Jag kommer inte ens ihåg vad det fanns för centrar.
Spears, Aronsson, ja. Dover Nilsson var det väl. Sen dessutom, många av de andra som Patrik Berglund som kanske kommer, Dimitri har ju spelat center också. Och Kanga som spelar center. Så det finns ju även. Och Karl Andersson är ju center då. Så att det finns ju en ganska bra bredd om det börjar bli skador också.
Det luriga med centersidan är ju att de liksom, precis som det var med Blake Spears förra året, att Hutchison och Topping måste vara riktigt bra.
Mm.
Och det, på något sätt så finns det ett förtroende för Niklas Johansson i att de ska vara det, men det är svårt att veta också hur spelare anpassar sig exakt hur bra de är, men de måste ju vara riktigt bra, och är de det, då är ju centersidan kanon.
Jag kan ge er ett löfte, Oliver. Nu så får ni hänga mig sen i höst sen. Men Hutchison och Topping är liksom ljus och bättre offensivt än Spears. Vi har ju sett dem på samma sätt.
Men det var nästan jag också.
Vad sa du?
Det var nästan jag också, bättre offensivt.
Ja, men ändå. Det är liksom, du är inte orolig att det är någon Spear. Alltså rent offensivt pratar
offensivt. Okej, okay, så om vi pratar även här, uppsida frågetecken. Så frågetecken är inte offensivt, utan snarare om det finns defensiven där då?
Absolut, det gör det också. Mm. Men det är absolut inte det. Både Topping och Hutchison är bra defensivt också. Mm. Men frågan är ju liksom, för Oliver inne på, hur det ändå tolkar. Det ska flyttas hit, du ska må bra.
Mm.
Det är ju människor vi pratar om trots allt.
Just det.
Och hur stor rink. Mm.
Men det enda frågetecken kring Topping, du är så pass övertygad om att han spelmässigt har det i sig för att vara en bra center.
Baserat på vad jag sett i AHL och sen varit ytterligare stärkt. En väldigt hyllad scout i Sverige, som jag sa förut, skrev ju tidigare att Topping är grymt bra. Han är ju given topp 2-center de flesta allsvenska lag.
Mm.
Och när jag såg det var precis samma sak som han och jag tyckte samma sak efter AHL. Men det är baserat på AHL. Mm.
Jag har skrivit här innan i mina anteckningar. Vem får inte gå sönder slash floppa? Men då känns det inte som att ni tycker, om de är så pass bra som Micke säger här, så finns det kanske inte en spelare. Eller är det ändå så att Komarek måste lyckas, måste vara hel ändå?
På ett sätt så måste han det, med tanke på att de betalar för honom. Mm. Alltså de lägger så stor, antar vi, så stor del av sin budget på honom, att det håller liksom inte riktigt att ha honom bredvid på det sättet. Men samtidigt, om de här två andra nu är liksom båda håller, då finns det ju ändå liksom på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare i år täckning. Då kan man spela dem i de två högsta kedjorna, man kan spela Skedung i tredje, så kan man spela Andersson eller Kangas eller ja, ett antal spelare som center i fjärde.
Mm. Håller med om det, att det är kostnadsmässigt, ja, och Komarek ska ju höja det här laget, men det kanske inte blir en superkris, eller beror på vad man pratar i för termer. Om man pratar om att ta sig upp till SHL, så ska ju såklart Komarek vara en ledare i det här laget. Men det kanske inte faller igenom som förra säsongen.
Nej, jag tror inte det faller igenom på det sättet. Men ska vi gå upp i SHL måste ju Komarek se på det här som en mission som han verkligen brinner för. Och inte tro att han kan komma hit på en halvskridsko, för då blir han ju bara en i mängden. Utan han måste verkligen brinna. Och det tror han kanske kommer göra, för han kommer ju känna att han är liksom nyckeln för det mesta. Mm. Att Komarek ska dominera, helt enkelt. Och att han hoppas att han växer i den känslan.
Mm. Hutchinson.
Hutchinson. Det är väldigt konstigt. Det ser extremt fel ut när man tittar på det namnet. Det är någonting som saknas, tycker man.
Det är lika med Dimitri. De där stavningarna tycker jag vi ska klaga på.
Ja, exakt. Verkligen. Vokalerna ser ut att vara på fel ställe i det namnet.
För Hutchinson har man ju sett ganska vanligt namn.
Ja, Hutchinson och Hutchinson. Tycker man båda skulle liksom ligga rätt i munnen. Hutchinson känns jättekonstigt. Mm.
Ja, får jag jobba på det. Ytterforwardsidan. Engstrand, Dimitriv, Bergman, Kemp, Kangas, Hofbauer, Hannes Hellberg, Karl Andersson. Här tänker jag lite annorlunda med centersidan, att här måste vissa spelare lyckas, så här finns det en jäkla uppsida. Men också, när vi pratar en stor uppsida, så finns det ju också då en risk i om flera av de här floppar. Eller hur ser du på ytterpositionerna?
Här har man ju chansat mera, känner jag, billigare. Eftersom man har lagt väldigt stora pengar på centersidan, så är det ju, man har sparat in lite grann här.
Mm, styrkor och svagheter på ytterforwardssidan.
En potentiell, man ska vara lite negativ, svaghet är ju just att högerskyttar är viktiga. Både Kemp och Dimitri är ju de enda högerskyttarna, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Båda de två är ju lite svårbedömda, minst sagt. Och ska öppnas ersätta lite Lukas Zetterbergs hot där från vänsterkanten med klubban inåt. Det är ju inte alls givet att de kommer dominera. Kemp är väl den som imponerar minst på mig i AHL när jag tittar på. Han var ganska stressad på AHL-nivå. Men väldigt, väldigt bra på SHL. Så omvänt mot Hutchinson.
Ja, och sen är det ju väldigt mycket ungt. Om vi får räkna in Kangas i liksom den unga ligan där, så liksom Kangas, Hofbauer, Hellberg, Karl Andersson. Det är klart att någon av dem kommer ju säkert ta kliv under säsongen. Men då har vi ju bara fyra kvar som är någon slags, ja, Kemp är ju inte ett säkert kort heller, men som är vana på någon slags seniornivå. Även om Kangas kanske man ska räkna in som van på seniornivå. Men förstår jag menar, det finns en del frågetecken. Eller? Vad
vi
ser
har
du
pratat
det?
Tidigare om det här med att de verkar liksom satsa lite ungt för att, ja, med förhoppningen om att spelare ska ta kliv, och det är väl egentligen på yttersidan som man har gjort det. Det är, ja, men du är inne på det, vilka är liksom både äldre och etablerade ytterforwards av dem man har i truppen just nu? Det är väl Marcus Bergman. Mm. Det är ju inte fler.
Alla andra är ju, kan gå åt vilket håll som
helst. Alla andra är unga eller oprövade i Sverige eller både och.
Så den enda men vi vet vad vi kommer få av är ju Marcus Bergman. Kanske Kangas också till viss del. Man sett nu på vet vad man får i honom. Annars är det väl
Hofbauer, jag tror de har ganska bra koll på också från Örebro där, så han är nog.
Men han kan väl ändå ta kliv, alltså jag menar, man inte vet exakt, nej. Man kan räkna ut ungefär hur Bergmans säsong kommer se ut som de har gjort och Kangas säsong. Hoppar och kan ju, ska ju förhoppningsvis ta ännu större.
Och sen kliv. Att Engstrand ändå blir en väldigt bra tredje line ytter minst, det tror jag känns ganska klart.
Mm. Ja, nu tänkte jag gå in på laget, men det ska vi ju in senare, så jag ska inte fråga.
Men vi har glömt en sak här, det kanske ska komma. Patrik Berglund räknas väl mer eller mindre som en ytter också, Och det får ju vara en...
Jag har en Bulan-segment här.
Ja, förlåt.
Ja, ja, precis.
Och sen var det ju, men det kanske kommer in också sen då. Förstärkning på yttersidan kommer ju också ytterligare en.
Ja, ja, men det får du komma in på där också.
Det är sen alltså.
Tror. Ja, du får ta in på Bulan om du tror att det är fler.
Ja, det är fler än Bulan.
Ja, då kommer jag för. Spännande. Eller det kan vi ta nu. Vi går in med ytterspåret sen. Vi pratar om Bulan spontant sen, eller eget sen. Nu när du ändå har nämnt det, får du tala ur skägget helt enkelt. Du tror att det kommer en till på vad det här?
Ja,
vilken
jag...
nivå på...
Det är en som levererar bra på AHL-nivå som få andra har gjort. Nick Schilke som dominerar så i Björklöven hade ju 0,48 i poängsnitt i AHL. Och det är bland det högsta man har plockat in på sistone. Jag tror den här som man har rykten om har ju något liknande.
Ja, du har rykten om en...
Men även så här NHL-meriter lite försiktiga.
Okej, finns pengarna till det här kvar?
Ja.
Jo, men det tycker jag ändå att man... Du gjorde en genomgång på din blogg som jag tror var ganska förhållandevis korrekt, skulle jag kunna tänka mig. Men det är också, tycker jag, när man tittar på truppen så är det ju... Man får inte riktigt ihop att det här som är liksom på papper nu ska vara liksom en 19-miljoners trupp. Så därför tror jag också att det finns nog utrymme för liksom, i alla fall en riktigt vass spelare till, tror jag. Mm. Och det är nog den, liksom, om vi räknar in Patrik Berglund också, så är det nog den sista ytterforwarden som liksom ska bli den spelaren.
Mm. Intressant. Om vi tittar på de som finns nu bara till sist då. Om vi ser, styrkor och svagheter, vem ska göra målen? Ja, vem ska göra målen? Vem kommer bli liksom poängkung, målkung här?
Komarek.
Vad är Engstrand i sig? Ja, det är centersidan som...
Ja, du menar först och främst ytter?
Ja, jag tänker här på yttrarna.
Kemp är ju väldigt, väldigt viktig med sin högerfattning, att han lyckas. Och Patrik Berglund kommer ju säkert göra många assist och så vidare, skulle jag tro ändå. Och sen är AHL-ytten kommer ju vara viktig. Så att det kommer finnas liksom ett...
Så skulle det, vi säger så här, skulle det bara vara de här vi pratar om, som är nu, så är det lite frågetecken. Är det Kemp då som har mest i sig att bli den stora poänggöraren? Är det Dimitri, vi har de också stora förhoppningar på såklart?
Ja, men precis. Men det är ju, vi är ju inne på det här. Här är det ju ganska stora frågetecken. Mm. Yttersidan är ett stort där.
Ja, det finns liksom ingen riktigt i truppen nu som man känner är, som kanske behövs om man ska upp, garanti på 15 mål eller 20 mål. Mm. Den ytterforwarden finns inte. Det finns inte en ytterforwarden som är garantin på 40 poäng. Kanske inte ens garanti på 35 poäng. Men det finns många som liksom i teorin skulle kunna vara de spelarna, men garantierna att de saknas ju på yttern än så länge. Även om jag liksom, baserat på absolut ingenting, har en jättegod magkänsla på Brett Kemp.
Okay. Ja.
Det är totalt ogrundat i någonting.
Det kommer vi spela upp.
100% magkänsla.
Det här klippet kommer jag spela upp, eller klippa ut och spela upp sen när Kemp åkt hem efter en månad, får vi se. Ja, nej, alltså jag tror inte det. Jag bara...
Jag har mina stakes då i Brett Kemp och Erik Flod.
Men Oliver, har du någonsin haft fel med din magkänsla? Om vi tittar tillbaka.
Ja, Spears, gillar du honom från början?
Nej,
inte så mycket. Jag tror att jag tyckte att Steven Jacobelli såg bra ut efter ett par matcher.
Ja, det gjorde jag också i och för sig. Så det kan vara ganska kul att titta tillbaka till det, vad man har tyckt.
Ja. Bulan då, som vi tror kommer... Ja, det är det jag går in på. Sista platsen. Vad talar för och emot att Patrik Berglund kommer in i det här laget, och varför dröjer det i sådana fall om han kommer in i det här laget? Det var två frågor där.
Det som talar för är ju den här podden han var med i när han sa jag ska spela i mitt hometown team eller sånt där. Han sa ju det ganska tydligt. Han sa väl det rakt.
Ja, det var väldigt, väldigt tydligt. Och han tränar för en comeback i sin hemstadslag.
Alla signaler jag hör är ju att han ska spela, men han har ju haft det väldigt struligt, och vi är ju trots allt bara enkla människor allihopa. Man måste må bra här i livet. Det är väl det som, hur mår han liksom efter allt som har hänt? Det är ju det som är frågan. Men annars tror jag han kommer spela. Mår han bra så spelar han.
Mm. Det är en sommar nu, kanske.
Och att nästa fråga var ju om ska ta den på en gång.
Ja, precis. Och i sådana fall, vad är det som dröjer?
Jo, men det är för att han vill ha så lite strålkastarljus på sig som möjligt. Jag tänkte på vik.se, la ut så här truppen, och då visar det som att en plats kvar, Och där tror jag ändå AHL-lytten kommer gå in. Man är inte ensam. Sen ja. Tror han kommer, jag tror om Patrik Berglund mår bra så kommer man presentera honom typ på ispremiären. Som en sån här joker ja, i slutet. Varför de minskar pressen.
Vi pratade väl lite om den där just truppen de la ut tidigare inom podd också. Att jag tror att det är nog lite vad NJ önskar att visa ut. Där ett tag så var backsidan full och sen så blev det någon backplats till ledig. Och ett tag så var det ju faktiskt med 12 forwards klara. 2 forwardsplatser lediga. Nu är det bara en forwardsplats ledig. Så att jag tror att det är nog precis så som Micke säger. Att jag tror kanske också att det handlar om att han ska faktiskt komma i fysisk form. För i samma podd så sa han väl också att han liksom hade ett antal kilo för mycket fortfarande. Om jag inte minns helt fel. Att han sa det själv i den podden. Att det är ett antal kilo som ska bort innan han är tillbaka i den matchvikten han hade i St. Louis.
Så det är både att man ville ha honom som joker, men det är ju också viss del om det inte skulle bli comeback. Då har man inte visat att ja, just det, vi skulle ha in en forward till här. Utan då kan man säga att vi aldrig sagt att vi skulle ha in en till. Då, eller så, att man tar bort pressen helt
enkelt. Exakt. Och det ser inte så bra ut om man presenterar honom. Så slutar han innan han ska börja igen. Det var ju lite så i vintras.
Det låter så självklart när ni säger det. Det är därför ni är här. Något mer än Bulan? Nej, han kommer göra comeback. Tror vi ändå.
Jag tror att man skulle kunna gå in med stora pengar på det Micke säger, att han presenteras på ispremiären.
Mm. Vad skulle kunna... När han själv har sagt det i podden, han tränar för det. Vad skulle kunna hända över sommaren? Så där? En lite skavanker att han börjar känna att kroppen ändå... Att det liksom skulle kunna vara en skada. Ja. Det är den åldern som gör att det liksom...
Jo, men man garderar nog att om rygg... när man börjar närma sig 40 av egen erfarenhet så... Så blir man lite mer gubbaktig.
Jag har inte märkt.
Jo, men det var väl en av faktorerna i vintern så att kroppen inte riktigt höll när han trappade upp.
Mm. Men då undrar man ju varför han då igen... Det kan inte ha varit så illa ändå med tanke på att han gör ett nytt försök då. Så att, ja.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista momentet, vikmomentet, innan vi kollar lite grann på konkurrenterna och ställa upp laget. Du har ju gjort det här i en artikel, Oliver, ställt upp kedjorna. Så vi kan väl jämföra lite grann. Vi struntar i backparen här, vi pratar kedjor, det är mest intressant. Vad, Micke, om vi börjar med första, vad tror vi? Vad kommer första kedjan bestå av här när det är Vankas premiär, eller ja? Försäsongspremiär kanske vi ska säga. Mycket in i hända till premiären.
Patrik Berglund, Konstantin Komarek, Brett Kemp tror jag på. För då tror jag att Komarek och Berglund har ju liksom ett IQ utöver normala allsvenska dönickar så att säga. Så jag tror det kan vara smart att sätta ihop dem. Så kanske de kan hitta någon sån här högre nivå av känsla. För de har ju spelat på så. Kemp är ju mest för att han är högerskytt. Att det är kanske inte fel att ha en sån kille. Och han är den bästa högerskytten på pappret just nu. Andra kedjan, Dimitri. Eftersom NG ändå sa andra kedja. Och högerskyttar också med Hutchinson. Och den här AHL-ytten som ska vara en stjärna.
Så X kommer in där på.
Ja, men precis. Tredje kedjan, Engstrand, Topping. Marcus Bergman skulle jag gissa på. Fjärde, Kangas, Skedung, Hofbauer. Och så har vi Hellberg och Karl Andersson som jagar på resten. Men med det sagt så känns det väldigt öppet, särskilt för Hellberg, att vägen är öppen för honom. Han visar framfötterna så kan han lika gärna, han kan ju nästan lika gärna ta Kemp, han kan lika gärna spela första kedjan, höll på att säga. Så öppet är hela vägen upp där.
Nu, jag har inte riktigt i huvudet, men det är väl en stor skillnad, väl Engstrand har du högre upp, va? misstänker jag.
Jag tror att Engstrand är tänkt för en topp 2-kedja. Baserat lite på magkänsla och lite vad man hör kanske. Sen tror jag som sagt, som vi också pratade om tidigare, att man kommer kanske inte göra så stor skillnad på kedja 2 och kedja 3. Så man ska kanske liksom inte låsa sig fast för mycket vid just kedjehierarkin, om man säger så. Men jag tror att han är liksom tänkt för en av dem, en mer offensiv roll, absolut. Och sen tror jag också att Hannes Hellberg, som vi var inne på, jag kan inte se att man har liksom i diskussioner med Leksand plockat in honom för att spela 8 minuter i en fjärde kedja eller sitta på bänken eller på läktaren. Då hade ju Leksand, tänker jag, lånat ut honom till Almtuna eller Västervik eller Kristianstad istället, så att han verkligen får speltid. Det är klart att det inte finns garantier för speltid, men jag kan inte tänka mig något annat än att han liksom ändå är tänkt för någon slags roll.
Mm. Men då blir det lite trångt om det ska in en Mr. X här också, om Bulan ska in och
ja, det kommer vara trångt på längre ner i hierarkin, absolut. Jag tror väl kanske liksom att Hoffbauer, Kangas, kanske Dmitry till och med får verkligen slåss om sin speltid i början.
Vi har ju PP också när man ställer upp ett lag. Och vi har en läsarfråga där som vi tar redan nu. Om vi det blir Vik då, han refererar vi som till Vik här. Vi spelar klassiskt PP med en back på blå. Hur skulle ni då ställa upp PP1?
Lopponen längst bak. Komarek som styr från högerkanten med sin klubba inåt. Han blir ju som speldosan där som kan styra och ställa allting, vill jag bara säga. Och så tror jag man typ har Patrik Berglund. För det vi hörde de sa att han var väldigt bra i Brynäs i den här bumper. Fattar det som centralt i powerplay. Med sin storlek där inne. Och behöver kanske inte behöva åka så mycket skiskor. Utan styr där inifrån. Och så har man Kemp som högerskytt på andra kanten, klubban inåt. Och så tror jag man tar Hutchison framför mål, stor kropp som kan riva och bända lite runt bakom mål där. För det såg jag i AHL, då använde de Hutchison inte så mycket, men när han var i powerplay då var han runt kassen där. Och jag såg det Hutchison gillar också, han gillar att gå och försöka göra den här köksvägen. Så jag tror han är ganska van att hålla på där framme.
Mm. Har du några andra namn, PP-namn? Inte just ett, PP1, men andra PP-namn här som...
Ja, dels ska det väl bli lite intressant att se om de nu liksom ska spela med en back i varje powerplay. Modo gjorde väl inte det i sitt första powerplay, då lirar man ju både Nässén och Bernhardt, va? Vem som liksom, vi antar väl att Lopponen ska spela i ena powerplayet, men vem ska spela i det andra? Är det Flod, eller är det Krupic, eller är det Jansson som Micke var inne på här innan? Att det finns ett antal backar som liksom ändå tror jag aspirerar på powerplayplatser.
Kan man spela med en back då? När man har så många spelskickade backar som vill spela PP. Eller talar inte det för...
Jag tror inte det.
Nej.
Eftersom backsidan är ju nästan nedbeprövad offensivt än ytterforwardsidan.
Mm.
Så att, jag vet, ska vi gå in på PP2 också? Eller ska Oliver ta
sitt? Nej, jag tror inte. Jag har inte någon direkt fråga om PP2, utan säg hur du istället skulle...
Ja, men som jag satt och latchade, då skulle Krupic och Flod vara backar i PP2.
Mm.
Och sen Topping, spelfördelare på högerkanten som med sin vänsterfattning inåt. Och så Dimitris högerskytt på andra sidan som får en högerskytt, det är bra.
Men i PP1 skulle du bara ha det som du sa nu, eller skulle du... Jansson är borta i PP?
Ja, jag satt upp ett PP3 också.
Ja. Så en helgardering.
Jansson och Hadobas var på blå i PP3.
Ja, okej.
Okay. För att liksom
10 sista sekunderna här innan.
Ja, men PP2 är man ju klart det. Topping, och så tror jag den här AHL-ytten får någon slags allt-i-allo i PP2.
Mm. Jag tror folk där ute tänker, du får du ta dig och skägga. Vem är den här? För du pratar ju om allt utan att säga ett namn. Vad han har spelat någonstans.
Nej, jag törs, jag kan inte. Jag vet inte.
Vad händer då? Är du...
Men då,
du...
då ser ni aldrig mig mer. Då är jag nog... Får sova med fiskarna.
Ja, vad säger du? Jim Jansson, är det blir tufft för honom att ta en PP-plats? Eller vad?
Ja, det tror jag. Och det är kanske... Det är väl på ett sätt bra för Vik. Inte för att han är en dålig powerplayback. Men om man har 2 eller 3 powerplaybackar som är bättre än honom, så båda är för ett rätt bra powerplay.
Mm.
Men Jimmy kommer spela powerplay år också då, det kommer han få chansen att göra, det är jag ganska övertygad om.
Mm.
Sen vet vi att man har snackat om att man vill ge Hadobas en riktig chans, och det är också en spelskicklig herre som gillar att vårda pucken. Så han trycker ju också på för powerplay. Om han tar som ett kliv så blir det svårt att hålla undan honom också.
Låter som att det är backarna som ska göra det i år.
Ja, men lite så.
Alltså offensivt alltså. Pratar vi nu.
Exakt.
Mm-hmm. Ja, beroende på den där X här då, som du vägrar säga. Men vi får ju se vem det är som kommer in.
Precis.
En supervärvning. Där har ni laget just nu då, med några platser lediga i den här viktruppen som startar sin försäsong här efter sommaren. Och på VLT, vi kan ju göra reklam för det, så kommer ni se 6 av försäsongsmatcherna. Om ni är kunder på VLT så kommer vi sända bland annat Leksand och Örebro och 2 gånger AIK. Södertälje också. Det var väl dem. Det var alla 6 kanske.
Mm. Nej, det var nog 5 då.
Det var 5 då. Kommer inte ihåg den 6:e. Vad heter det? Vad säger man? Sista matchen i den säsongen drar igång. Genrepet mot Almtuna också är den 6:e matchen. Så alla de matcherna kan ni se på vlt.se. Då får vi se vad det här laget presterar på isen och om Bulan är med. Vi ska nu gå vidare och prata om konkurrenterna. Ja, då har vi pratat viktruppen som sagt, och då ska vi kolla konkurrenterna. Ni som är ointresserade av de andra lagen i Hockeyallsvenskan, ni kan ju, får vi önska en trevlig sommar. Och för er andra som faktiskt undrar, hur fasiken har de andra lagen värvat egentligen i Hockeyallsvenskan och vilka andra lag bör vi se upp med, kan lyssna vidare. Micke, vi har gjort så här att jag bad er om en topp 5-lista helt enkelt. Jag gillar ju listor. Och att gradera utifrån just Silly, vilka 5 lag som har gjort den bästa våren hittills. Och vi börjar nerifrån, Micke, med nummer 5. Du satt Brynäs där, långt ner.
Ja, jag tycker det är lite tveksam hur jäkla bra de har värvat egentligen, som vissa hävdar. Men i och för sig, de är ju bra med Kelleher, och Kelleher kan verkligen dominera på allsvensk nivå, så har ju HV. Så han är ju väldigt svårstoppad. Så har de en Wesel, de har behållit bra. Men jag tror där väntar man på, det kommer säkert bli riktigt vass på slutet här nu. För de har ju en del luckor att fylla kvar, så det blir spännande.
Mm. Så Brynäs 5 alltså, nu ska jag vara övertydlig där. Vi börjar inte nerifrån. Det är inte så att du sätter Brynäs längst ner av alla lag.
Nej.
Utan vi är på en topp 5-lista här, ska sägas då. Så nummer 5. Oliver, din 5:a, det är Vik.
Ja.
Ändå topp 5 i Hockeyallsvenskan, sillymässigt sett.
Ja, men det tycker jag ändå. Just med tanke på att det liksom finns en väldigt stor potential i laget framförallt. Men för mig så blir det inte högre än så, är det heller för att liksom osäkerhetsfaktorn är så pass stor. Man gör liksom en ytterst välbehövlig ombyggnation, och det kan bli jättebra, men det kan också bli men precis som förra året egentligen, även om jag tror att chansen för att det blir väldigt bra är större än chansen att det blir som förra året. Så ja, 5:a för mig än så länge i väntan på ytterligare toppnamn.
Mm. Micke, nummer 4, AIK.
Jo, men jag tycker de har fått in Fitzgerald från Björklöven. Kontos är väldigt bra allsvensk center. Och så tog in hans radarpartner där från slovakiska ligan, den här Truk. Som de har kemi, det kan vara väldigt spännande att se dem ihop. Plus att de har tagit in den här Tom Hedberg från Brynäs. Som är ju en spelskicklig back som fortfarande är ung. Och de har inte tappat så många bra heller. Så jag tror AIK har nog... De har ju fått mycket pengar. De har ju börjat lite sprätt på det där. Det märks.
Mm. Du är imponerad av vad de har gjort av pengarna än så länge?
Ja, i alla fall på pappret så är det ju bra killar. Ska jag säga, det här är ingen ranking av lagen, utan det är nyförvärven.
Nej, exakt. Vi kollar på. Sillylista, precis. Vi ska sen jämföra och se om vad ni tror att lagen står sig. Alltså... om ni skulle behöva tippa serien, om det skulle se liknande ut, men det får ni vänta med. Men sillymässigt då, Oliver 4, Björklöven.
Tycker man bygger om ganska smart. Man behåller liksom ganska stora delar av den här stommen som har varit med och tagit laget till vad är det nu, final, semifinal liksom. Man får behålla Schilke, Pooley, man har väl valt att gå vidare, vad jag förstår det som, från liksom Boudouin och Fitzgerald och Hutchings, och istället plockat in, ja, men så här långt Miles Powell då, som jag tycker är en jättebra värvning. Så jag tycker att man liksom man gör inget förhastat, man liksom, man bryter inte ner helt och bygger ut om, utan man försöker liksom tweaka på någonting som flera år i rad har varit väldigt, väldigt nära att nå hela vägen. Så jag tycker att man gör det smart på så sätt.
Mm. Då är vi uppe på topp tre. Micke, då är du Vik på tre.
Ja, det är väl kanske lite med hjärtat också, men jag är imponerad av de här centrarna som är ryggraden i lagbygget, plus Komarek som superstjärnan där.
Mm.
Och det är ju egentligen mycket det, plus att de här jag sett scoutat runt lite, så att jag har en, i och för sig har vi alltid en positiv känsla av den här, så min tror, det heter väl ganska låg här i och för sig, jag har väl gjort bort från så många gånger, men så är det, jag får se om jag får rätt någon gång.
Ja, men alltså med det du, vad ska vi säga, din förväntning, när du visste att Vik skulle inte förlänga med många spelare och att det var Niklas Johansson skulle bygga det här laget. Om du tänker tillbaks till förväntningar kontra vad slutprodukten blev, blev det ungefär som du hade tänkt dig?
Ja, det skulle jag väl säga.
Är det något som överraskar eller något?
Ja, men just att på yttersidan att det var ganska mycket oskrivna blad, det är väl kanske lite överraskande, men det kommer ju hända lite grejer där, som sagt. Men att jag tippar Vik också så högt gällande värvningar är just att, som Olli var inne på, jag var så otroligt glad att man gjorde den här nyren, att man skeppar iväg så många, för det var, det kändes liksom lite halvsekt och halvruttet. Mm. Att man liksom bryter av det här och börjar på något helt nytt, det var liksom dags för det.
Mm.
Så den nystarten i sig tror jag är väldigt sund.
Olivers tre, Karlskoga.
Ja, de tycker också gör det smart, precis som Björklöven. De har liksom tappat några vassa gubbar till SHL, fått behålla liksom en del av stommen ändå, men gör verkligen ett omtag. Jag tror man har värvat, 11 nya spelare så här långt. Och det är bara 2 av dem som är över 25. Så att Karlskoga går väldigt ungt med liksom en ny fräsch tränare i Dennis Hall som många verkar säga väldigt mycket bra om. Så att jag vet liksom inte, på ett sätt så vet jag inte om de på papper är bättre än vad de var i fjol, men samtidigt så tycker jag att just den här, men att de verkligen vågar satsa ungt, gå för det på det sättet. De kanske inte är liksom ett topplag i år, det tror jag inte att de är, men 24-25 med den här grunden man bygger nu, så ja, kanske att de kan vara rätt farliga. Så ja, ett mer långsiktigt bygge kanske.
Mm, vi fortsätter med Karlskoga, för du har Karlskoga som nummer 2.
Ja, men jag är väldigt imponerad av de här killarna de har kastat in. Jag gillar ju Norbäck i Almtuna. Och Svenningsson från Modo tar de in. Lyckåsen är en väldigt spelskicklig back som garanterat kommer ge 40 poäng. Vi vet ju Karlskoga är sånt här lag. Det är garanterat att det kommer gå bra. Man ska alltid ha dem som topp 5 eller topp 4.
Ja, Theodor Pistek kommer väl komma dit och ösa in poäng. Exakt. Det är liksom ju årets största garanti.
Gustav Torell som tidigare han var i Allsvenskan var ju kanske en av de som imponerar mest in. Otroligt bra spelare alltså. Och så har de tagit Södertälje, den starka defensivbacken, Lang. Så det är bara lika klart som solen går upp imorgon så kommer Karlskoga vara topp 5-4 minst.
Mm.
Det är givet.
Men framförallt är de här, du räknar upp massa spelare. Vad är det framförallt som imponerar dig?
Ja, men det är åldern. Åldern, de flesta är yngre på väg upp och har redan liksom visat. De är relativt säkra kort.
Mm.
Att de är bra vet vi, sen var frågan hur bra. De gör ju väldigt skillnad mot Vik här. De tar in sådana man vet kommer vara bra. Men Vik hoppas väl att de här som Vik tar in kommer vara ännu lite bättre. För att taket är lite mer svårdefinierbart.
Mm. Då har vi andra platsen för Oliver. Där sätter du Södertälje.
Mm. De tror jag blir verkligen att räkna med i år. Jag tycker de ser riktigt bra ut även om de liksom har tappat. Men en vass gubbe i varje lagdel om man säger dem, med Pasic och Ivarsson och Tolopil, och så tycker jag att de bygger om, hämtar smart, att man liksom får in Sebastian Dyk, skrev väl 4 år när han kommer nu, va? Det blir verkligen liksom en gubbe att bygga på i flera år framöver. VT Vainio som man hämtar från Björklöven tror jag kan bli en kanonvärvning för dem, även om han haft det lite tungt i Björklöven, så är det en spelare som, ja, men när han har varit hel så tycker jag att det är liksom en kille som, ja, vi pratar om det med Vik. Det kan vara en av Hockeyallsvenskans nästan bästa backar för mig. När han är liksom hel och 100% och mer mentalt. Så att jag tycker att de bygger jättesmart.
Mm. Micke, då är vi på din första plats. Och då följer vi det här mönstret att du följer efter fast en placering upp då. Södertälje?
Ja, men absolut. Jag menar, vad heter han? Blomstrand, Ludvig. Marcus Eriksson, bara en sån sak, den här superjoken.
Ja, han är väl i sig,
han är 59 år nu, men, men han är nog bra även plus 60 sen från Vita Hästen. Och bara den här Justin Scholl, målvakten, hörde jag mycket gott om. Jag har inte hunnit publicera scoutrapporten, men de som säger att jag bara skriver skit om andra lag kommer ju få ytterligare skit i sin egen fläkt, så att säga, att det är fel. För han är bra, vad jag har hört. Och Dyk, bara en sån. Men en notering. Hur många mål gjorde Loponen i SM-liga? 2. Mm. Hur många mål gjorde Dyk i SM-liga? 2.
Så du menar att han är slut?
Nej, men det var, det säger väl någonting att SM-liga är inte så dålig. Nej. Men Dyk har gjort fantastiska saker. Det var ju med ett skämt. Mm. Jag är väldigt imponerad av den värvningen. Men han, någonting, han, bara 2 mål förra säsongen. Vad är det?
Nej, just,
han har, väl liksom 3 riktigt vassa säsonger och så ett tungt år bakom sig nu om man tittar på siffrorna.
Och så den här Turgeon, eller vad man uttalar det, är ju en väldigt solid center, har jag hört. Men däremot, jag håller nog inte riktigt med Oliver. De här Vainio, de är inte bröder, men de har tagit in 2 finländska backar som heter Vainio, Veti och
Olli. Tror jag.
Det är väl lite mer för jag håller ju med på nyss att den här som var i Björklöven, Vainio, snabb och tuff och så här. Jag fick någon känsla att han saknade lite spelsinne. Så jag undrar hur det kommer gå. Om bilen går fort, men man sitter bakom ratten. Men jag får ju se om jag blir upphängd på
vägen. Det är väl också liksom att Södertälje hade väl ett väldigt solidt spelsystem förra året också. Där liksom, men, det är klart, Tolopilo var bra i mål, men jag tror också att han var liksom rätt hjälpt av ett väldigt bra organiserat försvarsspel framför honom. Jag tänker att en sån kille som Veti Vainio också liksom kan hjälpas ganska mycket av en sån grej.
Mm. Och jag hade ju också en scoutkontakt med en andra Vainio som var lite så tveksam hur bra han är. Men annars ser det ju fantastiskt bra ut, och de har ju Videll kvar. Mm. Väldigt starka centrar. Och så Södertälje blir ju väldigt giftiga. Mm.
Men totalt sett så är det de här toppvärmningarna som gör att du sätter dem som etta med Blomstrand och Dyk och Eriksson och, ja, och så vidare.
Absolut.
Att det är namnkunniga spelare som man...
Ja, men så ligger det, de har ju fått behålla väldigt solitt också, så det ligger ju lite i bakhuvudet också.
Mm. Har vi Olivers etta kvar då? Som är Mickes femma. Det är intressant. Brynäs.
Jag tror att vi har haft lite olika ingångsvärden här, för jag har också tittat på vilka spelare man har fått behålla.
Mm. Jag har inte gjort lika mycket.
Nej.
Gör inte era läxor ordentligt.
Nej. Ja, och det är ju... ja, men alltså man får ju tänka på att när Brynäs åker ur SHL så har man 0 spelare på kontrakt. Mm. Och efter det så har man ju då förlängt med, eller ja, skrivit nya kontrakt med, ja men vadå, 5, 6, 7 spelare som var alla var och en för sig hade varit Viks, ja men bästa spelare kanske förra året på papper. Och som alla hade varit liksom Viks främsta nyförvärv egentligen inför det här året, nästan trots Komarek liksom. Och så lägger man på liksom, ja men Tyler Wessel på det hade väl också varit liksom, ja men kanske efter Komarek då i någon slags rangordning. Man lägger till Keller som hade varit efter Komarek i någon slags rangordning. Det är så otroligt många klassspelare som man har skrivit med den här sommaren på ett sätt som, ja men egentligen bara den klubben som åker ur SHL kan drömma om att göra.
Mm. Härligt, det var ju topp 5 listor. Missar ni nu så kommer en artikel om det här, så får ni se dem framför er. Men jag kan ju dra dem igen då. Det var så Micke hade Södertälje, Karlskoga, Vik, AIK, Brynäs. Olivers topp 5 då, alltså på Silly vi bedömer det här, ska jag återupprepa då. Brynäs, Södertälje, Karlskoga, Björklöven och Vik. Men det var ju som sagt Silly vi bedömde här. Men jag tänkte bara vara lite nyfiken. Hur mycket skulle den här listan skilja sig mot om ni verkligen skulle tippa just nu? Hur ni tror att Hockeyallsvenskan skulle sluta? Är det Brynäs, Södertälje, Karlskoga i topp där också? Eller skulle du göra om listan då, Oliver?
Nej, det är som jag är inne på. Karlskoga tror jag inte. Jag är lite tveksam till om de riktigt räcker hela vägen till en topp 4-5 i år. Det är väl famous last words där som Micke säger, med tanke på att man alltid räknar bort dem och så är de alltid med ändå. De tror jag ska ner en bit. Och så tror jag att även om ingen av oss uppenbarligen håller Djurgårdens silly season så högt, så tror jag att de är bra igen.
Mycket skiljer sig mycket från om du skulle sätta en tippningslista här jämfört med din Silly-lista.
Ja, men Löven kom in och Djurgården kom in såklart.
Mm.
Så att det skiljer sig klart lite.
Ja, vi kan väl ta det, för det är väl Djurgården som sticker ut. Varför har ni inte med Djurgården här på toppen?
De har ju tappat väldigt mycket ekonomin. De har inte fallskärmen kvar, så de tappar ju 6-7 miljoner och det där. De tar in den här Zach Magwood som jag kollade upp lite. Jag förstår, skulle man ha honom som center, men de jag kollar med så är det mer en ytter, men väldigt bra skott ska han ha och står ut. Det är ingen dålig spelare, men frågan är hur pusslet ser ut där.
Alla som såg Viks träningsmatch mot Krefeld förra året såg väl honom spela. Och det var ju då, det var väl den första av matcherna då som Vik spelade förstås. När Vik gick fram till en tidig ledning. Och sen så åt ju sig Krefeld in i matchen något vansinnigt genom den här kedjan då med Magwood, Müller och Moirat. De kallar den för 3M-kedjan.
Just det.
Och den kedjan var ju totalt dominant då. Men på ett sätt så skulle jag kanske också, om jag liksom bara tittar på statistik, dra lite öronen åt mig om att den här Magwood gjorde 50 poäng förra året. För han spelade ju med liksom Marcel Müller som var total dominant och gjorde 70 poäng där i tyska andra ligan. Så att, ja, jag är också inne på så mycket att de tappar liksom. Dels tappar man fallskärmen, man har ett år med liksom allsvenska intäkter istället för SHL-intäkter i ryggen. På det så tappar man liksom fyra unga spelare som alla var riktigt, riktigt bra för dem. Och förmodligen också ganska billiga med tanke på att de var så unga. Då ska man ersätta de klassspelarna med kanske etablerade klassspelare trots att man har en klart mindre plånbok. Det blir en ekvation som är nästan omöjlig att få ihop. Så att Djurgården kommer liksom inte i mina ögon, eller de kommer få väldigt, väldigt svårt att liksom på papper ställa ett bättre lag på benen kommande säsong. Men jag tror att de kommer vara topplag ändå för att de har så mycket klass. Och så kan man också komma ihåg att skadorna ställer till det ganska mycket för dem. Hade de fått haft ett helt lag genom hela finalserien med liksom en Kryger som spelar fullt, Lindbom i mål, då hade de nog gått upp. Så att Djurgården inte ställer ett fullt lika bra lag på banan nästa år, ja, det behöver inte betyda att de inte är ett absolut topplag.
Bra, det här är lite om konkurrenter. Ni som undrar, varför tippar ni inte hela hockeyallsvenskan? Eller varför pratar ni inte om positioner och så vidare? Då tänker jag så här att sommaren tar ju slut någon gång. Och då kommer vi tillbaks. Och precis som förra året så kommer vi såklart inför att säsongen startar så kommer vi prata mera hur vi tror att det kommer gå. Då är ju trupperna mer satta också. Innan vi går in på läsarfrågor så bad jag er också att ta ut de 5 bästa värvningarna i hockeyallsvenskan. Micke, du kan ju dra din lista. Vi kör hela listan från start här. Du är Komarek i topp.
Så den bästa värvningen. Jag ska titta på. Han har ändå många solida säsonger i SHL. Och solida kanske i underkant. Mm. Det har inte de andra riktigt. Utan de har liksom studsat. Inte alls haft som Wesel och Powell och Dyk och Keller. Har inte alls nått upp till den toppnivån på SHL-nivå som han ändå har i sig. Och ja, det var ganska intressant i Facebook där på Luleås flöde när de tackade av Komarek, så var det ju typ 1000 kommentarer och alla frågade, hur kan ni släppa Komarek? Mm. Så att det tror jag är en etta. Keller här tvåa, dominerar ju. Dyk trea, kanske lite färgad av hur han och Meyer i Södertälje hade sån total lekstuga mot Vik. Var det 18-19 eller något sånt där? Frågan är hur bra han är nu efter 2 mål på hela säsongen där utan Meyer, men han är väldigt bra. Powell gillar jag också väldigt mycket, 4:e plats. Wesel är såklart också bra, men sen är frågan de här som spelar upp lag, jag är alltid lite så här lite suspekt, hur hungriga är de egentligen att gå ner när de liksom har gjort den här resan. Jag tänker på David Landbom som Vik tog in, de som minns så att säga. Så jag tycker på att det är ganska skönt att Vik inte har tagit in någon sån här
som har gjort det och sen fått hoppa ner.
Nej, jag tror det är lite så här motivation. Man tappar några procent i motivation.
Det intressanta här är ju att utan att prata ihop er så har ni exakt samma namn.
Samma 5 men på lite olika platser.
Men är det inte speciellt? Så många värvningar som görs. Är hockeyallsvenskan så förutsägbar att det är, eller är det inte fler toppvärvningar än att ni kan sätta alla 5, eller hur ser ni på det? Var det svårt att göra den här listan? Uppenbarligen inte.
Nej, jag tycker inte.
Nej, jag tycker att det var ganska uppenbarligen en ganska klar liksom topp 5. Sen känns det som att det var ett gap när jag vet nästan inte vilka som stod näst på tur. Du var väl liksom nere på kanske Blomstrand och Marcus Eriksson och den typen av värvningar. Det är väl liksom de som kommer efter och tycker att de här 5 är ganska klart vassare ändå.
Mm. Komarek har du också som etta?
Ja, det är precis som Micke inne på att det det är den liksom på högre nivå mest etablerade värvningen. Det här treårskontraktet man också skriver väger ju liksom tungt för mig på den här listan, att man får in en sån kille över tid, även om man nu vet vad hockey och svenska kontrakt är värda liksom.
Då vi pratar om andra spelarna, men du, jag sa hela ordningen då. Paul 2, Dyk 3, Keller 4, Wessel
5. Ja, för mig är Miles Powell liksom, ja men, sett i helheten kanske nästan och nosa på vad den bästa importen jag sett i Hockeyallsvenskan under de åren som jag har bevakat Vik. Det är inte sådär allt för många år, men han är ju absolut med där uppe. Så att för mig är det liksom över hela isen egentligen en kanonspelare. Dyk, ja men, precis som Micke. Trea också där, att han liksom skriver på ett fyraårskontrakt, kommer vara en spelare som liksom, ja men, kommer kanske bidra som mest offensivt under sina första år, kommer bidra med mycket annat bra för Södertälje ju längre det där kontraktet går. Kommer säkert kanske vara lagkapten inom några år. Så att kanonvärvning på många sätt.
Alltså jag har aldrig sett två spelare dominera så mycket som under den säsongen, eller som de gjorde i Södertälje. Sen hade de inte hela laget för att gå hela vägen, men så Maja var ju på en egen hade ju lekstuga och tillsammans med Dyk där. Jag har inte sett sen dess två spelare som varit så otroligt högre nivå.
Jag håller med.
Det är sällan man ser, för det är en jämn serie och ganska mycket jämna spelare. Det är svårt att dominera så fullständigt som de gjorde. Så är det. Det är ju bara Keller och Powell ni har på olika positioner. Ni är 3 av 5 på samma positioner också.
Är det så pass till och med?
Det är väldigt lika. Keller är 4 då.
Ja, precis. Ja, men också sådär. Vi såg ju när han kom in i HV hur vass han var i Hockeyallsvenskan då. Han har varit bra i SHL, bra i Finland i år. Det är som möjligtvis är liksom ett litet frågetecken, är väl att han har studsat lite fram och tillbaka mellan rätt mycket olika klubbar de senaste åren här. Om det nu finns ett frågetecken på en sån spelare. Och Wessel är också en sån här väldigt beprövad toppcenter i Hockeyallsvenskan som har mycket inne på att det kanske inte är så bra att plocka in spelare som varit med och tagit upp lag. Jag tror att det kan vara jättebra för Brynäs och liksom få in en spelare som varit i exakt den positionen med HV71.
Slarvig kanske inte sa klubbarna, att vi kommer att alla koll på att det är Vik vi pratar om. Wessel och Keller i Brynäs, Powell till Björklöven och Dyk till Södertälje. Då går vi in på läsa frågor helt enkelt. Är ni beredda? Det här kan vara högt och lågt.
Nej, jag är inte beredd alls, men jag gör en försök.
Det här är enda segmentet som de inte är förbereda. Eller ja, ni kan ju tjuvläst på Twitter vilka frågor vi har fått, såklart. Vi börjar lite enkelt. Vem vinner Viks interna skytteliga?
Komarek.
Skytteliga?
Jaha, skytteliga. Målliga.
Nej, men.
Då är det spelaren som ändå inte är klar.
Ja, okej.
Okay. Spelare ej ännu i truppen.
Som Micke har kanske här off record.
Berätta. Jag tror inte den är... Ja, men jag säger väl
eller jag får väl liksom stå mitt kast och säga Kemp, eftersom att jag hade en så bra magkänsla på honom.
Jag brukar inte Komarek göra en hel del mål också? Kanske Komarek ändå, men jag tror Komarek gör mest mål också.
Okay.
24 mål och 34 assist.
Oj, tänk om man får exakt rätt på det här. Då ska jag bjuda dig på en fin lyxmiddag här, om du
får
exakt.
Ja. Du får inte redigera bort det här nu.
Nej.
Jag tror ändå på Komarek under 50 poäng. Skulle jag gissa.
Under 50 poäng? Mm. Ja, men det är väl ändå...
Ja, Micke var ändå inne på 58 49. Här nu. Så att...
Ja, okej. Okay, ja. 48-49 var ändå ganska...
Är det... Ja, det är jättebra, men under 50 tror jag.
Jo. Vilken... Ny fråga. Det är läsarfråga vi är inne på, de som undrar. Vilken profil skulle laget behöva på en eventuell tredje tränare?
Någon som kan prata engelska väldigt bra. Mm. Någon som vet hur man skjuter puckar. Och det har ju styckt upp här i kommentarsflödena. Jeremy Williams som ett eventuellt.
Ja. Hur då? Hur kom
han? Jag frågade Peter exakt idag. Vart kommer det?
Ja, det har ju dykt upp, och jag förstår så är det inte helt taget i luften heller. Niklas Johansson har ju pratat väldigt mycket om att det är väldigt viktigt att ha 3 tränare. Men det är väl en budgetfråga. Man sitter och pusslar lite med det där, antar jag, får se. Eftersom laget inte är helt klart, hur mycket får man över till en sån sak? Ja.
Nej, men om man ska, just Jeremy Williams verkar liksom ändå driva någon slags skills coaching verksamhet och la ju skridskorna på hyllan efter säsongen i Tyskland nu. Men jag har som sagt ingen aning om vart det riktigt kommer ifrån. De har väl en speciell familjesituation med tre barn och en fru som är skådespelare typ. Mm. Så att jag vet liksom ingenting om det riktigt, mer än att jag ser det namnet nämnas jämnt och ständigt. Men det är ju framförallt en offensiv ass-tränare som behövs in, som verkligen kan det offensiva spelet.
Och när de var här, jag träffade ju dem faktiskt ganska några gånger och pratade väldigt mycket med, och Jerm är en väldigt ödmjuk och sympatisk människa, lugn. Så jag tror han skulle passa. Han är nog lite mer svensk i sitt sätt att vara. Han är inte en gapig amerikan. Så på ett sätt kanske han passar in, men ändå som en länk till nordamerikanerna.
Jag ska veta, assisterande tränare nu.
Örjan Lindmark.
Vad har vi på honom?
Ja, det är en väldigt intressant fråga. Det är en väldigt så här dold. Han har varit med länge. Jag har liksom skickat runt den frågan till massa jag känner i branschen. Alla, det är väldigt så här diffust. Ja. Ingen har liksom riktigt koll på. Men jag förstår, så är han väldigt så här fin människa, får grabbarna må bra och en bra motivator. Och jag menar, Mora har ju ändå gjort det väldigt bra genom många år där han har varit där. Eller många år, nu så jag känner inte säga, det är några år i alla fall.
Det är väl en ass-tränare med defensiv inriktning också, framförallt en tidigare back när han spelade.
Som ska in eller som Örjan?
Nej, som Örjan.
Okay. Och in? Tredje?
En offensiv kunnig.
Som pratar mycket bra engelska.
Ja, det måste man väl göra för att liksom verka i det här laget. Men.
Ja. Vi går vidare. Jag får inte tolka hur ni vill. Mycket frågor har kommit från samma person med väldigt intressanta frågor. Vilka vikhemligheter är ni mest nyfikna på? Den är ju ganska tolkningsbar. Så att jag väljer att bara fråga då. Om ni fick fråga Niklas Johansson var som helst, och han var tvungen att svara 100% ärligt. Har ni frågat honom då? Vad undrar ni över det här lagbygget? Vad får ni inte riktigt ihop? Eller hur han har tänkt? Hallonen, är han så bra som du säger? Som du vill ge sken.
Hur ser hans drömvärme på backsidan ut? Vad vill han ha in där om han fick fritt, höll jag på att säga? Det skulle vara spännande vad han verkligen vill ha in där. Sista pusselbiten.
Ja, den vikhemligheten jag vill ha fortfarande är ju liksom the oral story av när Vik träffade Håkan Åhlund på Arlanda.
Ja, just det. Hur gick
jag vill höra från ordförande, jag vill höra från sportchef, jag vill höra från Åhlund, jag vill höra från alla
håll.
Jag vill veta exakt vad som hände.
Minut för minut. Det ska vara så här klocka. Ja, exakt, vi hör. Så här, minut för minut genomgång och så hände. Ja.
Jag skulle vilja ha liksom Netflix-versionen.
Mm. Då ber vi en vika om det. Vi kan tro att även om ni skulle behöva öppna upp allting, så skulle ni också kunna få in några kronor på att göra den. Så att, det är ett tips då, helt enkelt, att göra en Netflix-serie kring Arlanda. Vad kan man kalla det? Vad brukar man kalla det som dokumentärer? Arlanda-spåret.
Arlanda-affären.
Arlanda-affären, perfekt. Har NJ levererat som han sa att han skulle, med tydliga toppkedjor och billigare bakåt? Jag tror inte du menar billigare då på backsidan, utan billigare bakom. Har han lovat det? Till mig sa han ju tvärtom. Men det kanske var ett skådespeleri. Att han inte ville prata i olika... Pengamässigt har han gjort det, uppenbarligen. Men att han tänker i toppkedjor och andra kedjor. Men har han levererat som att han har lovat han skulle göra?
Ja, till en del tycker jag ändå det. Att det liksom är...
Komarek var ju en statement.
Får man in Patrik Berglund, så är det liksom en tydlig, även om det kanske liksom inte är dyrt på det sättet. En tydlig toppspelare ska in, en till forward, en tydlig topp. Backsidan kanske inte fullt lika tydligt, men ändå liksom Krupic in, Lopponen in, som de väldigt tydligt verkar se i stora roller. Så att...
Det var målvaktssidan då som inte blev. Det var därför den diskuterades mycket. För det blev inte det man trodde, helt enkelt. Ja, det här, jag vet inte om vi får avslöja sånt här. Eller liksom om vi vet till 100% om vi får avslöja det. För det är ju som när magiker får inte avslöja hur deras trick går till. Vem eller vilka är det som står för läckor under sillen egentligen? Ska vi säga vad folk tror, som inte är i branschen, som bara följer. Så tänker man att det är någon liksom i klubben som går runt och är lite så här i hemlighet, skickar sms, som jobbar på kansliet eller som någon slags gubbelinlådan som sprider saker från klubbarna. Det är väl i betydligt större utsträckning så är det väl agenterna. som vill få ut budskap eller få ut rykten, eller? Har jag fel?
Nej, jag vet inte. Det finns
många olika.
Det finns många vägar att hitta information.
Men tror ni att det är att jag har ju svårt att tro att det är liksom toppositioner i klubbarna som går runt och liksom pratar med sidan av munnen? Eller? Får vi prata om det här? Är det som branschen? Förstör jag hela branschen nu?
Ja, det gör du. Nu har du förstört hela branschen, Peter.
Jag har ingen aning. Vi går vidare.
Nej,
men vilka är det som pratar mycket?
För min del, jag måste säga så här. Jag känner ju väldigt många utomlands. Och ofta finns det ju både mottagare och avsändare. Man skickar spelare i hela världen. Så att jag får ju ibland nys, men det är ju för mycket att det liksom är ut landet jag känner lite folk. Så där, för de skiter ju fullständigt, de är inte intresserade av svensk sill liksom. Nej, så nej, de kan ju läcka hej vilt.
Ja, vad tror du? Du vill inte prata?
Jag vill inte prata om
det. Det är ingenting sagt. Ja, intressant.
Kan vi säga att folk skulle bli förvånade ibland i alla fall?
Ja, alltså så här, jag sa inte att det inte kan komma från klubbarna. Ibland så får man ju också en känsla av att klubbarna, jag tänker så här, att det finns ju en del klubbar som jobbar med att man väntar lite grann med värvningar. Alltså som har väldigt små trupper. Och då är det klart att man ibland vill få ut saker för att man inte, ja men blicka supportrarna. Att vi kan inte gå ut med det än, men vill gärna att det pratas om nyförvärv för att folk ska veta att vi är på gång och det händer saker i våran klubb. Såklart.
Såklart.
Men jag tycker sill är ju lika viktig som själva säsongen. Nu läggs ju allt. Så det är inte så konstigt att det är sitt intresse.
Nej. Nej,
jag försöker ju skriva om sill, för jag tror det bygger liksom ett intresse.
Nej, men nu tänker vi, nu var ju frågan var det kommer ifrån. Ja, uppgifterna. Inte att du inte får skriva om sill, Micke. Det ska du ju fortsätta göra.
Ska jag det? Tack. Jag tänkte sluta här. Men...
Okej, vi går vidare. Hur långt kan man... Det här skulle vi ju ha Max här att få svara på. Men hur långt kan man egentligen komma på videoscouting? Hur mycket säger statistik? Säger väl mer än att åka och titta på 3 matcher på en spelare? Då är det väl ännu bättre med... Mängd är väl det som är viktigt här, Micke? Eller vad tror du när man scoutar
spelare? Väldigt bra fråga. Såklart det bästa att se dem live, som man ser liksom helt. De är inte beroende av kameravinklar och man ser lite mer defensiv. Men jag tror man kan se, om man ser liksom 100 videomatcher, då tror man känner en spelare ganska bra. Det svåra är väl att bedöma nivån. Om man exempel tittar på U-Sport som Dimitri dominerar där, och sen ska man liksom tolka det. Hur funkar det här allsvenskan? Det är väl det svåra är.
Och hur mycket statistik, vad är intressant statistik och vad kan man liksom kasta i sjön i den statistik? Eller vad är det svåra där? Nu ska se en spelare.
Ja, om man är ren statistik så är väl liksom det svåra att kanske värdera kontexten. Kan jag tänka mig att liksom... Och det finns ju verktyg för att justera det. Liksom, vilken styrka man har haft på lagkamrater, på motståndare när man har spelat. Det finns ju verktyg för alltså statistiska verktyg för att justera för så mycket sånt här som möjligt. Men jag tror ändå att det kanske liksom är det absolut... svåraste att liksom, ja men, värdera kontexten på statistiken, om man säger. Sen så tror jag att det är sådär, ja, det som Micke säger också, det är klart att det är bättre att se liksom 100 liksom matchers byten på video än vad det är att se 3 matcher på plats, det tror jag absolut. Men jag tror att det är liksom så som Vik jobbar nu med Niklas Johansson och Max Strömberg Melin, så tror jag att det är liksom ett väldigt sammanlagt pussel. Man lägger samman det man ser på statistik med det man ser med sina egna ögon, säkert med det man hör från andra. Så jag tror liksom inte att man ska liksom inte fastna vid att han är videoscout, att det är en statistikvärdning. Jag tror att det är en väldigt liksom sammanvägd bild.
Ja, det jag menade var att det måste vara bättre att se 100 matcher på video än att liksom gå och bli kär i en spelare på plats, bara för att man övervärderar kanske, men det kanske inte Micke håller med om det, men att man kan övervärdera att gå och se någon på plats jämfört med att man verkligen ser någon mycket, att man ska se någon
jag
över
tror
tid.
Mycket är viktigt, för det är bara att gå, jag menar, till Vik. Nästan alla Vik-spelare har gjort några riktigt bra matcher. Och så om man råkar pricka in precis när det är som bäst,
det
kan nog varenda supporter relatera till. Hur olika spelare kan se ut.
Hackarainen.
Ja, men exakt.
Jävlar, succé direkt.
Så att jag tror mängd är nog viktigare än kvalitet, vad jag får säga.
Ja, sen kan man ju träffa personer också och göra en värdering i
personlighet. Och det tycker jag är viktigt att ta upp. För det tycker jag när jag har ju frågat massa coacher och journalister och alla, höll jag på att säga, har, nu ska man ta med en nypa salt att de kanske vill hylla sina, men alla är väldigt positiva till de här nya spelarnas attityd. Mm. Det är genomgående, så jag tror, där tror jag Vika har gjort att det är liksom en ganska noggrann personlighetskontroll också.
Mm. Då är bara en fråga kvar. Alla ni som vill att vi pratar om, som sagt, om hur det går för Vika nästa säsong, ni får hålla er till efter sommaren då experterna ska få ge sin dom över hur den här säsongen kommer sluta. För vi har bara en fråga kvar, och kanske den viktigaste frågan, Micke. Vilken mållåt ska de välja egentligen, Vik, här till nästa säsong?
New York Rangers översatt till Vik.
Mm. Finns det en sån förslag här?
Det är faktiskt missat, ja, den missat. Där listan. Ja. Det har inte jag sett. Tydligen är många har sett den där.
Ja, vi är ju inte medlemmar, så vi lever ju i dunkel här.
Jag är förstått... medlem, jag har lyckats missa den då.
Ja. Det enda jag förstått här att den gamla mållåten inte går att rösta på. Vad tycker du om behålla den då?
Nej, men jag tror det är dags för någon ny låt.
Mm. Hur mycket brinner du för det här?
Inte speciellt mycket, men det är klart, det är en del av helhetsupplevelsen. Jag tycker man ska vara noga över en detalj.
Behöver man ha då? Kan inte publiken få höra? Måste man ha en låt?
Fast det har ju alltid funnits små låtar sedan jag började gå på hockey.
Ja, ser du, ingenting, man får inte tänka nytt här för långt. Då,
nej, men publiken skriker ju. Det gäller att få med publiken. Det är det jag gillar med den här Rangers-låten.
Mm. Vadå, sjung lite bara. Vad är det?
Nej, det får ni, kan ni inte redigera den här? Lägg in den så får vi se vad folk tycker.
Det var det hela. Har vi bommat någon snackis här? Har jag varit rakt på det?
Det var ju prata om bom, så var inte bommat någonting.
Nej, det började bli
dåligt. Nej, usch vad dåligt.
Luft där inne. Tack så mycket till experterna. Tack så mycket, Oliver.
Tack, Peter.
Ja, det var matigt och lite sorgligt att inte ses på ett tag här. Men får vi se hur länge. När är du tillbaka, Oliver? Det är lång semester då.
Ja, i slutet av augusti någon gång.
Han missar ju stora delar av det viktiga här också. Mm. Vi får väl se om vi får ihop någon podd innan dess. Annars så får vi köra hårt när du kommer tillbaka, helt enkelt. Och ni får ha en bra sommar.
Detsamma.
Detsamma.
Ja. Och ni där som lyssnar får också ha en trevlig sommar. Så hörs vi efter det. Vi kommer fortsätta skriva om Vik på vlt.se. Såklart, det är bara den här podden som tar en liten paus. Vi är garanterat tillbaka. Ja, Micke, vi har inte skrivit kontrakt över nästa säsong. Så vi kan väl inte lova. Micke som bulan.
Nu höll du på att göra bort det ordentligt i förhandlingen här. Lova Micke när han inte är klar. Det är exakt som bulan. Exakt.
Vi ska också utvärdera om vi vill ha kvar Micke. Så att det blir lättare förhandlingar här. Vi får väl se om Micke är tillbaks när podden kommer. Eller om vi har bytt ut han mot en Komarek-stjärnvärvning här. Vi får se. Mm. Ja, Micke nickar där. Han är osäker på... Om vi,
jo, men jag tycker att vi ska ta in någon ny bättre bisittare som ger någonting. Ska...
Då. Vi är tillbaka alldeles strax. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.